Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan.
Då var det dags igen för AT-läkarna.
Jajamän.
Vad snackar vi om idag, Ann-Katrin?
Idag ska vi fördjupa oss lite i en specialitet. Mm. Det är ju egentligen i och för sig att vara narkosläkare. Men ytterligare en bana, om man är narkosläkare, att jobba på giftinformationscentralen.
Ja. Mm. Och vi träffade Erik Lindman i maj. En av de otroligt varma majdagarna i år. Nu har det blivit höst och vi har legat och ruvat på det här avsnittet. Så vi är jätteglada att få äntligen släppa det fritt.
Mm. Ja, men jag tyckte det var väldigt roligt för att det var ju ett avsnitt där man fick veta någonting om liksom en typ av läkare som man aldrig träffar. Man ringer dem ju ibland bara. Mm.
Exakt, få ett ansikte på den här rösten i telefonen. Mm. Ja, han var ju väldigt passionerad över sitt yrkesval. Som de flesta som har valt någon liten så här perifer gren, känns det som.
Ja.
Ja, men häng med och lyssna på hur det är att arbeta på giftinformationscentralen. Mm. Vem vet, du kanske hamnar där till slut en dag själv.
Välkommen Erik, vad kul att du har kommit hit. Ända från Stockholm.
Jättetrevligt att vara här.
Och nu har vi suttit och käkat lunch lite och du har fått bli hemmastad. Men nu är det dags att börja prata ännu mer om dig här på podden. Inspelat material också. Ja. Kan du berätta lite kort vem du är?
Ja, jag är fyller snart 50 år faktiskt. Så det känns konstigt. Mm. Men, och jag har bakgrund som anestesi- och intensivvårdsläkare. Vilket vi alla på Giftis har, alla läkare som jobbar där. Då. Jag har jobbat på Giftinformationscentralen sedan 2010. Och innan det var jag på Sankt Görans sjukhus på intensiven där. Och jag har en fru och tre barn och bor i Bålsta norr om Stockholm.
Vi haffade ju dig när du hade en föreläsning på AT-stämman faktiskt.
Mm. Mm.
Den var väldigt bra. Nu ska vi repetera en del av det.
Jättekul, jättekul.
Absolut. Mm. Hur kommer det sig att du ville bli läkare, Erik?
Ja, jag har alltid velat det sen så länge jag kan minnas. Min pappa är läkare, vilket väl inte är helt ovanligt. Och jag har tänkt på det nu sen jag själv har fått barn. För att jag har väldigt starka minnen av hur pappa liksom ibland kunde bli till en annan person som jag beundrade väldigt mycket när det hände någon gång att man åkte förbi en bilolycka och då stannade han alltid bilen och gick ut och såg hur det var med folk. Och, jag tyckte väldigt mycket om hur läkarrollen fick världen att angå honom. Liksom.
Mm.
Och det tror jag var någonting som jag också ville sen. Och jag tycker mig. Det är ju inte så ofta man behöver agera som doktor ut när man är ute med barnen på ICA och så, men det händer ju någon gång och då tycker jag mig se samma blick hos min dotter och hon blev också min doktor. Så, så var det.
Du lägger krokben på folk på ICA och så.
Nej då, det gör jag inte. Nej, men som sagt, ja, men jag tycker om hur världen angår en.
Mm. Ja, verkligen. Då är det väldigt bra att vara IVA-läkare också, tänker jag. För då kan man ju verkligen det här akuta omhändertagandet. Ja. En psykiatriker kanske kan bli lite nervös om någon faller ner.
Visst.
Inget
nej, det ger en ju, det ger en, en väldig grundtrygghet såklart på det viset. Det gör det ju. Men jag vet inte, jag kan känna att även andra saker där det liksom inte behöver vara så dramatiskt. Men att man ändå kan ha en anledning att få bry sig om andra människor. Som jag tycker om.
Mm.
Började du läsa till läkare då direkt efter gymnasiet?
Ja, gjorde jag.
Det var en klar utstakad bana.
Jag vet inte, det var väl. Jag tog lite studieuppehåll och sånt och läste. Jag var inte klar med. Läste lite litteraturvetenskap och lite olika sådana saker. Men jag har aldrig tänkt mig någonting annat än att bli doktor.
Mm. Vad var din pappa för specialitet?
Öron, näsa, halsläkare.
Ja, men det var inte det som du skulle bli.
Ja, man får väl göra någon form av revolt i det lilla då.
Ja. När visste du att du ville jobba inom anestesin och intensiven?
Det var väl så att jag valde att göra det efter AT. Jag visste inte vad jag skulle göra och då tänkte jag att anestesi och intensivvård var ju det sista jag skulle vilja och det som var det som jag tyckte kändes allra värst. Så då var det lika bra att ta tjuren vid hornen och så tog jag ett vick och sen blev jag kvar. Framförallt intensivvården men även anestesin och den, jag har väl alltid tyckt att, vi pratade vid lunchen här om att du gillade Ida, fysiologi var en av dina sämsta grejer. Det har alltid varit det jag har tyckt har varit roligast. Liksom. Så att, det här med att sitta och liksom stirra ner på en så här blodgasremsa, det har alltid varit fascinerande.
Det är din hemmaplan.
Absolut.
Mm. Ja. Jag tycker att det är liksom väldigt spännande och roligt, men jag tycker att det är så svårt bara. Men när någon kan förklara det på ett så här snyggt sätt, då tycker jag att det är så fascinerande. Men att sitta och titta på pilar som går upp och ner och olika tryck i olika delar av hjärtat så här då, och får så här kryp i hela kroppen.
Ja.
Jag tror verkligen inte du är ensam, Ida. Jag känner igen känslan.
Ja. Men vart gjorde du AT då, Erik?
I Västerås, eller i Västmanland. Så jag gjorde på Västerås lasarett, hade vi kirurg och psykiatri och sen var jag på Köpings lasarett, på medicinplaceringen och i Surahammar på distrikt.
Mm.
Jättebra AT.
Ja, okej. Jag tänkte fråga hur du upplevde din AT-tid.
Jag har ingen anknytning till Västerås och vare sig före, under eller efter AT:n som stad. Men det kan jag tycka kanske var på ett sätt ganska skönt för att det enda jag gjorde var att och jobba liksom. Mm. Det passade mig då i mitt liv och det var väldigt bra.
Men hur tyckte du att det var att börja, efter att ha pluggat i alla år, liksom börja ha egna patienter och liksom börja jobba som läkare?
Jag tyckte det gick bra. Jag tyckte det var på ett sätt en befrielse liksom. Alltså att det här, att läsa är ju fritt och härligt på många sätt. Men det är nästan sådär, alltså det är väldigt skönt att komma hem efter en dag på jobbet och känna att man är liksom lite klar.
Mm.
Liksom.
Ja, det är väldigt skönt. Mm.
Att man kan få vara ledig ibland. Och på universitetet var det alltid någon omtenta efter sig. Mm. Och det var alltid, man kunde alltid göra något liksom mer.
Mm.
Jag tyckte det var fantastiskt. Och det är väl en rolig sak med, som lite återanknyter till det jag sa förut, med vad som är trevligt med att vara doktor. Men så tycker jag i och för sig att det var på utbildningen också.
Mm.
Att det har funnits en väldigt tydlighet ändå i varför vi läser det vi gör. Liksom. Och även som kandis så får man ju se verkligheten. Liksom. Och det är en väldigt styrka i hela utbildningen tycker jag. Att det inte bara är teoretiskt utan att man får träffa patienter och liksom, konfronteras med arbetet ifrån på ett ganska tidigt stadium under utbildningen också.
Mm. Vi pratade lite också på lunchen om det här med att vara nervös som ny läkare. Eller egentligen under hela ens karriär i olika situationer. Och du sa lite trösterika ord där om att om du hade haft någon kollega som aldrig var nervös eller hur det var. Eller personer som inte är nervösa är nästan mera varningsflaggor än de.
Absolut. Som. Nej, men vi jobbar ju som när man är narkosläkare så jobbar man ju väldigt nära narkossköterskorna då, och IVA-sköterskorna också för all del. Och då hände det väl, det var ju absolut inte vanligt, men det hände någon gång att man hade en ny narkossköterska som inte var nervös. Liksom. Mm. Och det gjorde mig alltid väldigt nervös.
Ja.
Så att jag tror att det finns någonting positivt i att vara lite rädd.
Så om man sitter på medicinakuten som jag gjorde igår och känner hur pulsen stiger, då behöver man liksom inte känna att det är dåligt alltid.
Alltså jag tror så under AT:n så då är ju det en begränsad period. Det kan ju vara så att man känner att det här ska bli skönt att slippa när jag får välja själv vad jag ska vara, och det har jag all respekt för.
Det jag blir kan väl känna kanske att man längtar efter att man ska sitta i samma situation med lägre puls.
Just det. Men det kommer att vara så att det tror jag man har alltid puls. Men vad som var på när jag gjorde AT så jag tror Bob Hund kom. Är det, känner ni till dem eller det är så här, de kom med sin ja, en av sina senare skivor då. Där fanns jag tror att det är Tralala lilla molntuss som där textraden alla utom jag vet hur det ska gå, hjälp. Den brukade jag lyssna på ganska högt innan jag åkte till mina showpass. Men det, och så att jag tror just den här på något vis känslan av att man inte har någon kontroll, den försvinner ju. Men ett visst mått av nervositet tror jag kan vara bra att ha med sig när man jobbar på akuten eller på IVA eller vad det nu kan vara. Liksom.
Mm. Erik, vad är Giftinformationscentralen?
Det är ett kontor kan man väl säga, en larmcentral. Vi är 30 ungefär apotekare och 6 läkare som arbetar där med att både ta emot samtal från allmänheten om förgiftningar av alla möjliga slag. Det kan vara allt ifrån att ens barn har smakat på en diskmaskinstablett eller ett bär i trädgården till svampar är ju en stor sak. Vi har också en säsong med. Och vanligt är ju då läkemedelsförgiftningar och drogförgiftningar och sånt där. Så ringer det folk både från sjukvården och allmänheten och frågar. Och vår uppgift är väl då delvis att kanske hjälpa till för allmänheten att avfärda många saker och lugna så att säga. Där de flesta tillbuden med en diskmaskinstablett till exempel är ganska ofarliga. Man behöver inte sätta sig på akuten liksom, utan man kan avvakta hemma. Liksom. Och sen så är vi ju en resurs också för sjukvården. Där det väl är så man kan säga att varje doktor kommer under sin karriär att stöta på så pass få förgiftningar, vare sig det är huggormsbett eller arbetsplatsolycka med någon syra eller en tablettförgiftning. Så att den enskilda doktorn kommer liksom inte att få den där spontana erfarenheten av det. Och då är det meningen att vi ska kunna tillhandahålla det då. Och vad jag gör på jobbet förutom när jag svarar i telefon och pratar med en sjukhus, det är ju att hålla mig själv uppdaterad och hålla våra interna och publika dokumentdatabaser uppdaterade. Så att det finns ju en hemsida som heter giftinfo.se som
jättebra hemsida, vi rekommenderar den till alla.
Precis. Den försöker vi hålla uppdaterad och sen så också våra egna mycket mer detaljerade dokument som ju också täcker mer ovanliga förgiftningar.
Vad är det vanligaste allmänheten ringer om? Har någon
De pratar ju inte jag med då.
Nej, så det är apotekarna som pratar.
Apotekarna tar det. Jag tror att det är väldigt vanligt med feldoseringar av läkemedel och sådana här barntillbud. Av olika sort. Barnet har ätit en portion snus eller som sagt kanske en svamp på gräsmattan eller någon hushållsprodukt eller något sånt där, och så är man orolig snarare än att det liksom kanske har hänt någonting ändå. Då.
Just det. Och sjukvården då? När vi ringer, vad är det oftast?
Ja, det är absolut överlägset mest är ju självmords eller självdestruktiva på något sätt avsiktliga förgiftningar med läkemedel eller narkotika. Det är väl den stora artikeln. Och det är ofta det som ger upphov till de allvarligaste förgiftningarna också. Snarare än sådana här olycksfall eller fel förväxlingar av sin egen medicin.
Och vad är det för frågor vi ställer då? Vad är det ni kan hjälpa till med? Alltså en självklar grej som jag bara kommer på, det är ju liksom vilken antidot man ska använda sig av.
Ja.
Men är det liksom, vad mer kan ni hjälpa oss med?
Ja, det är väl just den här då, alltså att vi kan kanske förhoppningsvis bringa lite klarhet i vad som kan verka som en kaotisk klinisk situation då, att både genom att ge förslag om hur man ska behandla men också kanske genom att ge någon form av prognos om hur allvarligt ska vi tro att det här är, liksom behöver patienten läggas in på intensivvårdsavdelning eller räcker det med medicinsk övervakningsavdelning, vad kan hända, vid vissa av de här så kan man ju förutse liksom att är det som patienten säger och hon har tagit eller han har tagit 50 stycken Venlafaxin-tabletter, ja då kommer det antagligen att bli epileptiska kramper till exempel. För det vet ju vi då att det är en väldigt vanlig komplikation till just den förgiftningen. Och då kan man ju ha en viss framförhållning och vara beredd på det så att säga. Så att det är väl vad vi kan. Sen tror jag att många, vi pratade ju om det förutan Katrin, att man kanske vill bara checka av liksom, så att man inte har missat något. Och det tror jag är vanligt också att folk ringer och bara drar, jag har den här förgiftningen och är det okej att vi gör så här liksom.
Vi ska ju prata om toxidrom senare och förklara vad det är. Men kan det också vara så att man har en patient där man inte vet vad personen har tagit men den uppvisar vissa symptom? Det kan vara så att man får hjälp att luska ut vad har den här personen tagit.
Ja.
Eller att ni kan hjälpa till att ta de här proverna eller liksom hjälpa till att
just det.
Jo, komma det fram kan man. Till svaret.
Absolut. Och det händer ju att vi får den typen av frågor. Jag hade nog hoppats att det skulle vara kanske mer så att man skulle kunna få lösa något fall. Men där blir det ju otroligt svårt att vara någon större nytta över telefon. Alltså
ska det vara någon som ändå kan ge dig ett väldigt tydligt bra status och rapportera precis vad den ser?
Ja, jo, men man kan ju komma med lite förslag, men ofta så kanske det leder till att man då tar vissa prover och vi är ju väldigt långt borta så att säga ifrån. Det är ju inte alltid man får uppföljning och feedback då heller och där kan jag känna att jag tycker om att kanske kunna vara liksom ett bollplank i ett klurigt fall, men jag känner mig sällan som den där Dr. House-figuren som faktiskt liksom löser saker.
Innan man ringer er, ska man ha förberett någonting eller någonting som ni alltid kommer vilja veta som man kan titta på innan eller sådär?
Det är väl bra om man har så mycket så att säga, bakgrundsfakta som möjligt och att man har tittat på, undersökt patienten och om det går och pratat med patienten. Så då kan ju vi få alla ingångsvärden så att säga för att göra en bedömning. Då.
Ja, men, jag har inte några gånger. Jag tycker alltid att det känns skönt att ringa er för att det är väldigt vänligt bemötande. Ibland, eller de gångerna jag har ringt så har det liksom ibland varit mer allvarligt och ibland mindre allvarligt. Men det känns som att det är ett väldigt vänligt bemötande att man kan fråga om lite vad som helst egentligen. Det känns tryggt och bra.
Det är roligt att höra.
Ibland kan det ju vara, jag har haft någon som inte var så höga doser av egentligen något särskilt läkemedel, men att det bara var ganska många sorter. Att det kan vara svårt att reda ut liksom interagera någonting med varandra och hur allvarligt är det när det finns 5 olika sorters läkemedel, även om kanske inget av det i sig är någon jättehög dos.
Nej, ja, det är ju det vanliga scenariot kan man säga, att det ofta är, ibland så baxnar man ju över hur många mediciner patienter faktiskt har tillgång till liksom. Och då blir det ju väldigt svårt att bena ut vad även för oss ibland vad, men och där tycker jag det är viktigt att man ändå gör klart för sig hur så att säga, förgiftningspanoramat ser ut i Sverige. Vi pratade ju om skillnaden mellan Sverige och Indien vad gäller faran med ormbett. Liksom.
Ja, just det.
Och det är ju så även med läkemedel och kemikalier att vi har ju ett väldigt giftfritt samhälle i Sverige. Så det är oerhört ovanligt att man dör av en förgiftning. Så att jag tror att man räknar med att sjukhusmortaliteten, och det är likadant i hela västvärlden, vid förgiftningar ligger på en 0,5% då.
Menar du oavsiktliga förgiftningar?
Nej, det här är avsiktliga i nästan samtliga fall. Okay. Alltså. Men det är de som blir, det händer att vi har arbetsplatsolyckor eller någon som, jag menar, det beror på vad man menar, en svampförgiftning är ju klart en oavsiktlig förgiftning. Men det vanligaste är ju då läkemedels- eller narkotikaöverdoser. Så att
men det
säga.
Är ändå en låg mortalitet.
Väldigt låg. Och det räcker ju inte med 0,5%, utan när man går igenom och tittar på vad de som dog av, så är det ju 8-9 fall av 10 så att de dör av skador som de har ådragit sig innan de kom in på sjukhus. Så det man dör av när man blir förgiftad i västvärlden, det är ju att man blir medvetslös. Antingen på grund av en direkt verkan av en opiat eller någon form av sedativ, eller att man får ett epileptiskt anfall, förlorar medvetandet. Och att man då i samband med medvetslösheten får en anoxisk skada eller en aspiration som pajar lungorna, och så dör man av det.
Men räknas inte det här in i de här 0,5%?
Jo, men alltså 8-9 av 10 av dem som dör, och då kan ju inte vi tyvärr på sjukhuset göra så mycket åt det. Men det här, det lyfter jag ju fram, inte för att vi har ju en ökande förgiftningsrelaterad dödlighet i hela västvärlden, som framförallt beror på smärtstillande läkemedel och opioida narkotikapreparat. Men just för er som AT-läkare och som är på sjukhuset, kan det vara viktigt att veta att det är oerhört ovanligt att det kommer in någon och liksom bara dör framför ögonen på en på sjukhuset av en förgiftning. Och det där, det sätter ju lite ribban för vad ska vi göra liksom. För hade det varit så, den vanligaste tablettförgiftningen vi har är ju Alvedon. Vi har ett bra motgift emot Alvedonförgiftningar. Det är oerhört sällan som vi liksom tycker att man ska magpumpa eller ventrikelskölja, som du ska heta, om det är en Alvedonförgiftning eller sånt där. Och likadant är det ju med de här kanske då antidepressiva preparaten och sånt där. Att risken om man är väldigt aggressiv emot en sån här patient och stoppar tjocka slangar i magen på dem, det är ju att man orsakar en skada. Och hade det varit så att patienterna hade tagit ett preparat som jag visste kommer att döda dem, ja, då finns det ju allt skäl i världen att vara väldigt offensiv, så att säga. Men i Sverige så är det scenariot väldigt ovanligt. Och därför så är ju våra rekommendationer att om du har en medvetande sänkt patient som inte vill vara med om att bli ventrikelsköld och sånt där, så är det ju oerhört sällan vi uppmanar folk att liksom ge sig på en ventrikelsköljning. Och man ska ju aldrig försöka hälla i kol i någon som är medvetslös eller något sånt där. För att risken är ju att det hamnar i lungorna och så ställer du till med en större skada. Men den där hållningen till den typen av interventioner, den är ju formad av att vi har ett så pass gynnsamt förgiftningspanorama hos oss då.
Ja, just det.
Men då är med ändå liksom förutsättningen att vi har de här antidotmedlen.
För Alvedon är det ju så.
Ja.
Du skulle bli förbjudet på stört om inte det fanns en bra antidot.
För jag tänker att vi inte behöver göra ventrikelsköljningar och sådär. Och att det inte är så många som dör i förgiftningar mer än 0,5%. Det är väl tack vare antidot, eller?
Ja, lite både och. Där har du en annan utveckling då som har varit. Det är ju, om du tar till exempel antidepressiva tabletter. Så då kan vi ju se ett tydligt generationsskifte i och med Prozac då i början på 90-talet. Som då kom att ersätta i stor utsträckning de tricykliska antidepressiva som var det som fanns innan.
Och Prozac är
enormt snällt att ta i överdoser.
Eller? Nej, vad är Prozac?
Det är som ett SSRI-preparat. Okay. Det var ju det här som på något vis fick det klassiska lyckopillret lite grann. Men de förgiftningarna blir, även om man tar stora mängder, jag ska inte säga att det liksom det kan, tar du tillräckligt mycket eller har en någon form av känslighet, så kan du dö av det också. Men om man jämför, det går inte att jämföra med de gamla tricykliska, för de är så oerhört mycket mer giftiga. Mm. Och vi har ju haft en utmönstring av många av de här mest obehagliga preparaten ur arsenalen. Man har sådana här arytmipreparat som man använde, folk kunde ha hemma som fleckainid och sånt där. Digoxinet är det färre som tar, som också är en väldigt giftig substans. Mm. Mm. Malariatabletter hade folk i sina skåp förut som hette klorokin, som var sådär, så att det liksom gick ett sus genom giftinformationscentralen när det kom in en sån här klorokinförgiftning. Men, ja. Men de, just på grund av sin höga toxicitet, så har de blivit mindre vanliga. Och många av de preparat som används idag är ju då inte bara effektivare i att behandla, utan de är också mindre toxiska vid överdoser. Mm. Vilket ju är en oerhört gynnsam utveckling som vi ska vara väldigt glada för.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men nu jobbar du då på Giftinformationscentralen som är belägget i Stockholm.
Ja.
Och hur hamnade du där? För du var narkos. Du är narkosläkare i botten.
Mm. Just det. Jag exakt hur det gick till vet inte jag riktigt. Men för det var, jag blev, när jag var pappaledig, jag har mitt äldsta barn är 10 år nu, och så när jag var pappaledig, så hörde Giftinformationscentralen av sig till mig och frågade om ja, de behövde trygga återväxten lite grann då, eller börja se över den i alla fall. Så då fick jag erbjudande om att komma dit. Och det var väl så här att jag hade, vi har ju en SK-kurs som vi fortfarande har då, och jag hade gått den några år tidigare.
Vad sa det för då?
Alltså en sån kurs som man har under specialistutbildningen, en vanlig sån här som folk går på i allmänhet.
Någon slags fortbildningskurs.
Just det, för folk som kanske ska bli specialister i internmedicin, akutmedicin eller anestesi. Liksom, så kan man gå den. Den heter akuta förgiftningar och metabola syndrom. Kan varmt rekommendera, jag har visst part i målet. Men i vilket fall så pratade jag. Jag tyckte det var en väldigt rolig kurs, och jag blev liksom lite bekant med vi är inte så många doktorer som jobbar där, och så uttryckte jag väl ett visst intresse då, och det är möjligt att de kom ihåg det då. Så det var i alla fall så som det uttrycktes i det här mejlet som jag fick, att de mindes mig från den kursen då, och frågade om inte jag ville komma, och då ville jag det.
Det är ganska stor kontrast mellan livet på narkosen och IVA och att jobba på Giftinformationscentralen, tänker jag mig.
Enorm kontrast, och det där är ju, det är väl ett litet problem för oss kan man säga. Jag upplever ju, och jag tror att alla mina kollegor gör det, att min största tillgång i mitt arbete är mina kunskaper inom anestesi och intensivvård. Alltså mina att jag förstår hur en sjuk patient är.
Mm.
Och kan liksom den grundläggande handläggandet av patienter i akuta sviktande tillstånd. Liksom. Men samtidigt så är ju det väldigt få intensivvårdsläkare som är intresserade av att parkera sig bakom ett skrivbord. Liksom. Mm. Så att det är inte så att folk liksom står och trängs för att få mitt jobb. Liksom. Men samtidigt så tror jag att det är, vi har som krav att man ska ha en bakgrund som intensivvårdsläkare för att jobba hos oss. Då, alltså.
Mm.
Men det gör ju nu att nu kommer det ett otroligt stort generationsskifte på giftinformation här. Och det är jag och en kollega som heter Johanna Nordmark Grass som är de som kommer att på något vis förvalta elden här nu.
Mm.
Och många av de här äldre som jag tror att alla som lyssnar som har liksom ringt giftinformation genom åren, det är väldigt välbekanta namn, de har gått eller på väg att gå i pension då.
Mm.
Det är en märklig känsla. Jag antar att man förr i tiden kanske blev på något vis boss och vuxen tidigare i livet. Men nu så visst allvar som jag inser att det är upp till mig liksom att förvalta det här. Som jag upplever det fantastiska arvet som giftinformation är.
Mm. Men eftersom ni då står inför en period med lite nyrekrytering kanske. Ska du passa på att säga varför man ska söka en sån tjänst?
Det är världens bästa jobb. Jättekul. Så är det någon där ute som är intensivvårdsdoktor och tycker det är kul med liksom, roliga fall och fysiologi och sitta och läsa och tänka, så ring mig så ska vi se om du kan få jobba hos oss.
Men kan du sitta liksom var som helst och ta emot sådana här samtal?
Mm.
Eller är du på kontoret?
Vi är på kontoret. Alltså, så att, det är inte så att man liksom ligger hemma i hängmattan och jobbar. Utan vi har vanlig så att säga, tjänstgöring, kontorstid. Och sen så sköter vi, för närvarande så är vi 6 doktorer då, som sköter jourverksamheten, och den kan man ju ta var som helst. Och det har ju blivit otroligt lätt nu med små bärbara datorer och mobiltelefoner och sånt där. Så att,
Du sa på en föreläsning att vi ska inte liksom, dra oss för att ringa och störa er. För att när vi ringer så känner du bara, här ligger jag i min sköna säng och du är på akuten och lider.
Så är det.
Sånt.
Jag vet liksom att du har inte fått gå och kissa på hela passet. Du har inte ätit något. Nej, så, och det tror jag.
Det är bara det göttaste.
Precis. Det är ju otroligt viktigt att man kommer ihåg. Eller försöker se liksom glaset som halvfullt. För mig är den här tiden när man kutar omkring. Det var fantastiskt att vara jour på sjukhuset också, men jäklar vad skönt det är att ligga hemma i sin säng.
Mm. Så att om du till exempel har semester eller vill åka iväg och bara ta jourverksamheten, skulle du kunna ligga i hängmattan på Bahamas och svara lite i telefon?
Vi har ett visst ansvar för den osannolika händelse att det skulle liksom bli någon form av större tillbud med någon så här kemisk olycka eller något sånt där. Att ändå kunna faktiskt inställa oss på kontoret. Så att det finns alltid en representant ifrån giftinformation i Stockholmsområdet för den händelsen.
Mm.
Men i princip så kan man ju vara på Bahamas, även om just Bahamas, då kanske man kunde få ledigt.
Ja, men det är otroligt brett. Alltså, för min första tanken när jag tänker giftinformationscentral, då tänker jag ju droger. Men punkt. Liksom.
Men du jobbar ju i Norrköping.
Ja, det kanske är det. Men det är ju allt från, liksom, som vi har nämnt lite tidigare, huggormsbett till min bror är brandman och har liksom någon gång hamnat att de skulle släcka någon brand i någon fabrik med liksom massa kemikalier. Och, alltså det kan ju vara väldigt olika saker ni
verkligen
får samtala om.
Verkligen, jätteolika. Mm. Och det är ju det som är så kul att man då, jag är ju inte bra på botanik och mykologi och liksom herpetologi, men man får ju bli det lite grann i alla fall. Man får så här börja fundera över hur fan funkar det här med ormar egentligen. Det är ju, vi kan ju ta det här, det är ju högsäsong för oss nu. Vi Jag tror aldrig vi har haft så mycket, men det hänger ihop med vädret då, så mycket ormbett som vi har haft i maj nu i år då.
Det ringer folk varje dag och blir bitna av ormbett.
Ja, jag tror vi är flera stycken som vi pratar om. Man har 3 stycken, vi täcker ju för hela Sverige då, men att liksom ha 3 stycken aktiva huggormsbehandlingar samtidigt, liksom det har varit vardagsmat här under maj. Alltså, så att det...
Ringer folk direkt till er också? Eller är det bara sjukvården?
Vi är 6 doktorer just nu då, och sen så är det drygt 30 apotekare. Och vi kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. Det du inte gillade mer, Ida, tror jag var det farmakologi?
Du bara outar allt.
Ja, jag outar allt. Nej, men för vad jag vill så här bekräfta det med, att det här är ju svåra saker. Liksom. Så, men apotekarna är ju väldigt bra på att liksom kunna identifiera en kemisk substans och liksom förstå vad den så att säga skulle kunna ställa till med ur ett farmakologiskt perspektiv. Medan när det blir kliniska så att säga konsekvenser som är av allvarligare art, då kopplas vi doktorer in för att kunna hjälpa till med det som vi ju är bäst på. När allmänheten ringer så sitter det apotekare och svarar i jourlinjen, och det är ju som en 112-växel kan man säga. Så på dagarna är de ju 3 stycken som sitter där. Vi tar emot nästan 100 000 samtal om året till giftinformation. Oj, så det är ju en stor verksamhet. Men sen då så blir vi inkopplade antingen så att vi liksom ger feedback eller att de konsulterar oss om ett fall som de redan har avslutat, eller så får vi ringa upp eller bli överkopplade till då en läkare på någon akutmottagning eller på en intensivvårdsavdelning när det är en allvarligare förgiftning.
Men när alla de här ringer om huggormsbett, hur ska man tänka, vad ska man göra?
Just det, och det är lite speciellt där, för jag tror att det finns en uppfattning om att huggormen egentligen är ganska harmlös varelse. Man brukar höra folk som så här svänger sig lite med statistik som säger att ja, men det var ju nästan 20 år sedan någon dog av ett huggormsbett, men varje år så dör det ju mellan 1 och 3 personer av getingstick. Och då, det är sant, liksom. Så är det. Men det gör inte huggormen rättvisa riktigt då. Så att huggormen, som jag förstår det, återigen, jag är inte herpetolog, men man tänker så här liksom lite...
En herpetolog?
Det är en ormvetare.
Okay. Första gången du sa det, tänkte jag, det är någon som har specialiserat sig på herpesvirus.
Jag var lite i samma fall.
Ja, det var bra, Katrin, att du klargjorde det.
Precis, nej, då är man så här akademisk
ormexpert. Du verkar expert på orm eller herpes.
Just det, nej, varken eller, exakt.
Jag bara, vad är kopplingen mellan orm och herpes? Gud, vad spännande.
Ja, men det måste väl finnas någon då antar jag, rent, vad ska man säga, etymologiskt. Men det är också, det kan jag inte heller.
Nej, det är ingen linguistiker.
Just det, precis. Ja, men nej, men huggormen, som jag förstår det, så man kan ju se det som att det här giftet som den då har i sina giftblåsor som i huggtänderna, det är ju matsmältningsenzymer egentligen som har liksom flyttat på sig, och evolutionen har liksom hottat upp lite grann. Så att när ormen biter, och huggormen en mus eller vad det nu kan vara, så då dödar ju giftet musen. Men det blir också som en, ska man säga, intramuskulär injektion av matsmältningsenzymer. Så att när ormen sen har svalt musen, ja, då smälter ju då det här giftet under lång tid musen, vilket gör att det går fortare för ormen att ta upp det helt enkelt. Så funkar huggormen.
Som en marinad.
Ja, fast en väldigt ond marinad kan man ju säga då. Och det är ju det som är den stora, så att säga, faran med huggormsbettet. Det är ju att man får en väldigt stor vävnadsskada av det här bettet. Så att åker det ut gift, vilket det ju kan göra om man har blivit biten i ett väldigt välvaskulariserat område, så får man ut lite i systemcirkulationen. Då kan man ju få anafylaxiliknande symptom när de här giftmolekylerna triggar igång en massa sådana här kaskadsystem och så. Men det är ofta ganska lindrigt. Utan den stora grejen är ju vävnadsskadan som då kan öka på sig under 1 eller 2 dygn efter bettet. Då har jag den här inre bilden av hur den här liksom tjocka ormen ligger där och väntar på att musen ska lösas upp. Att det är så min bild av hur huggormen funkar. Och då kan man ju få väldigt allvarliga skador. Där du kanske, om du har blivit biten i foten, så svullnar hela benet upp. Och du kanske till och med får ascites när så att säga det här giftverkan börjar gripa över på bålen. Mm. Det tar lång tid för det där att läka. Det blir hemorragiska ödem, skador på lymfbanor, i kärl och sånt där också. Så. Och där är ju det är ju det som är tricket då, att då finns ju den här antidoten som är en slags antikropp som är väldigt biverkningsfri och framställd ur får som man ger. Då fåren blir alltså immuniserade med huggormsgift och lite i taget då, tills de skapar de här antikropparna som sen skördar och kan ge till människor. Och då kan man förhindra den här vävnadsskadan från att uppstå. Då.
Vad heter antidoten?
Den heter Viperatab. Mm-hmm. Mm-hmm. Och är väldigt bra. Men tricket är ju att då gäller det ju att man inte skickar hem patienten.
Nej, just det.
Och så ligger de hemma och kommer tillbaka när benet redan är som en stock. För att man kan förhindra vävnadsskadan från att uppstå. Men det är inte någon form av mirakulös vätska i det här antidotet som kan få en skadad läm att läka, så att säga.
Men så huggormsbett är ganska vanligt, men att dö ifrån ett huggormsbett, det har inte hänt på 20 år.
Nej,
typ.
Så är det.
Okay.
Men är det då för att man får den här antidoten?
Ja, det är ju inte oviktigt, så att säga. Men det är också så att det beror på att jämfört med många andra ormarter, så är ju huggormen en rätt så trevlig art att ha. Om du jämför med kobra eller mamba eller något sånt där, så är ju de är otroligt mycket giftigare.
Okay.
För i Indien till exempel så dör det 50 000 människor varje år av ormbett. Liksom.
Mm. Oj. Det var allt för den här gången. Supertack till Erik för att du ville vara med och prata om giftis. Och du kommer komma tillbaka för att prata om droger och handläggning av intox i kommande avsnitt.
Ja, men verkligen jättekul att du ville vara med. Tack så jättemycket.
Och som vanligt finns vi på sociala medier. AT-läkarna heter vi där såklart. Och så har vi vår mejladress hej@atläkarna.se. Det var allt.
Mm.
Ha det fint.
Hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.